Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu ska jag återigen göra en telefonintervju. Men den här gången beror det inte på corona utan det beror på att jag ska ringa till Limhamn. Och det ligger ju inte direkt i Tyresö så att den här personen kan jag inte träffa även om jag skulle vilja. För jag ska nämligen ringa till en före detta Tyresöbo som har hörts väldigt mycket här på radion som heter Marianne Stahlbom-Stiger. Och hon har vid hög ålder blivit författare till en fantastiskt bra bok som jag har läst som heter Jag tänker ofta på pingviner. Så nu ringer jag till henne.
Hallå Ann.
Hej Marianne, nu ringer jag faktiskt inte till Tyresö men varför ringer jag till Limhamn för?
Ja, det gör du förstås för att prata med mig,
ja.
Marianne Stahlbom-Stiger, som har flyttat till Limhamn från Tyresö.
Ja, precis. Och då måste du tala om för oss som inte kan geografi så bra, var ligger Limhamn?
Limhamn var förr i världen ett litet fiskeläge utanför Malmö. Numera tillhör Malmö.
Ja, och jag vet ju orsaken för att du flyttade dit. För jag känner ju faktiskt din dotter väldigt väl. För jag har ju jobbat tillsammans med henne på Sveriges Television.
Ja, visst är inte det fantastiskt, eller hur?
Hon heter Lena Wemar.
Ja, just det.
Och vad hette hon som flicka för dem som kände henne?
Hon hette Jonsson.
Lena Jonsson, ja precis. Det är roligt. Och du Marianne,
ja.
När du bodde i Tyresö, då hade du olika namn. Så vi tar det här för alla trogna Tyresöbor så de förstår. Vem är Marianne Stahlbom-Stiger?
Ja, när jag kom till Tyresö som lärare så hette jag Jonsson, precis som Lena. För då var jag gift med det namnet. Och sen gifte jag om mig med Robert Stiger. Och då tog jag först fram mitt gamla namn. Så hette jag ett par år Marianne Stahlbom. Och så gifte jag mig med Robert. Och då blev det Marianne Stahlbom-Stiger.
Ja, Stahlbom, var det alltså ditt flicknamn?
Ja.
Aha. Och du är född i Östtyskland?
Ja, i Warnemünde.
Just det. Och det var före kriget. Du låter ung i rösten.
Jag är född 37, vet du. Så att jag föddes ju strax innan kriget bröt ut.
Precis. Och det är därför vi har hört dig så mycket här på Tyresradion. För du var under väldigt många år med i Radio Tuff.
Absolut.
Och var väldigt god vän med min far, Åke Sandin.
Absolut. Åke var en av mina allra bästa vänner, ska jag säga det. Och jag saknar honom alldeles för mycket.
Ja, förstår det. Och det var väl tack vare Åke som du träffade Robert, va?
Ja, det är ganska lustigt därför att han ringde till mig innan när muren hade fallit. Och då sa han, du kan väl komma in till, vad heter det?
Radiostudion.
Just det. Och det är en gammal man här som just har blivit änkling. Kan du inte ta hand om lite grann?
Mm.
Ja, och så träffades vi, Robert och jag. Och sen ett år senare så åkte vi på en resa tillsammans. Mm. Och då skickade vi ett vykort från Grekland. Och då tittade Åke och Monica på det här och så säger Åke till Monica, vad fan handlar det här om? Vem är det här? Marianne och Robert? Och då säger Monica, ja men förstår du inte att det är de som har gift sig nu?
Vad roligt, det var jätteroligt. Ja.
Ja.
Och för många Tyresöbor är du... Alltså, du har ju varit med många gånger i Radio Tuff och haft väldigt mycket analyser av saker och ting. För Åke har ju dragit in historia om hur du flydde från Östtyskland och du har berättat om det. Hur du var som flykting.
Ja.
Och om hela situationen med efter kriget, hur eländigt det var för många i Tyskland.
Ja.
Det har man hört många, du är duktig berättare. Men du är också känd för Tyresöborna för att du har varit lärare. I vilka skolor i Tyresö har du jobbat?
I Forellskolan.
Forellskolan, ja.
Ja, då hade jag tyska och svenska. Och på den tiden kunde jag prata bra svenska och tyska. Men nu kan jag inte det så bra.
Jag tycker du pratar väldigt bra överhuvudtaget. Men du kan ju berätta varför du känner dig själv lite stressad över att prata just nu.
Ja, för ett år sedan, 15 januari 2019. Då hittade de mig här på golvet. Och så kom jag in på sjukhuset med ambulans.
Oj.
Och när jag vaknade så stod min dotter Lena bredvid sängen och så sa hon, mamma, du kan inte prata längre.
Oj.
Eller rättare sagt, det kanske var jag som förstod att jag inte kunde prata. Men då sa hon, mamma, du kan inte prata. Och jag kunde inte prata, jag kunde inte räkna, jag kunde inte skriva.
Aha.
Det var förfärligt. Hela mitt liv var slut. Jag ville inte leva helt enkelt för att jag tyckte det. Att prata och skriva böcker och sånt, det var ju mitt liv.
Ja, och kunna formulera dig.
Ja, och så var det borta. Du förstår, jag har ju skrivit 110 kosserier för Radio Tuff.
Det är fantastiskt. Och dessutom har du gett ut en lyriksamling 2008.
Ja, efter Roberts död.
Vad hette den boken?
Det får du säga.
Ja, för den boken heter ju Jag sjunger för dig, haiku om sorg och saknad.
Just det.
Så ord har varit din profession?
Ja, det kan man väl säga.
Ja.
Och det känns ju konstigt när man inte kan. Jag menar, jag har aldrig varit någon baddare på att räkna. Men jag kunde ju räkna lite grann i alla fall. Ja. Men nu kan jag nästan inte räkna alls, förstår du.
Oj.
Jag kan inte med siffrorna ordentligt och sånt där. Så det är svårt. Det är väldigt svårt.
Du blev inte förlamad eller någonting sånt?
Nej, jag har bara fått lite ont i armarna. Men det slog sig i huvudet på mig helt enkelt. Förfärligt.
Men hur har du lyckats nu? Du kan ju prata ganska bra nu. Eller en som person som inte känner dig skulle inte förstå att du har haft en stroke med kanske afasi.
Återigen, min dotter var fantastisk. Hon sa direkt till dem, ni får sätta er igång med så att min mamma får hjälp med en logoped.
Ja.
Och sen har jag gått till en logoped ända till nu när man inte fick komma på grund av coronan.
Nej.
Och det har gjort att det har blivit sämre igen. Men den här logopeden har gjort underverk för mig. Och det är fantastiskt.
Var det afasi du hade, det här med att man kan tänka en tanke men inte få ut den?
Exakt. Ja. Mm. Så är det. Och jag kan ju höra, om du säger en siffra så kan jag ju det. Jag hör vad du säger. Mm. Men jag kan inte säga det.
Då ska jag tala om att Åke Sandin fick också en stroke. Den första stroken slog honom på rörelse. Att han blev lite, alltså hade svårt att gå.
Ja.
Men sen fick han en till. Och då slog det sig på hans förmåga att prata. Så han fick inte ur sig ett ord.
Oj, då träffade jag honom aldrig längre. För då var jag ju själv så sjuk.
Ja, och det fick han ju nu alltså i februari. Inom en månad, så att när han inte längre kunde prata, då gav han upp bara rakt av.
Ja, förstår honom.
Han vill inte. Han slutade äta.
Ja, jag förstår honom. Men egentligen hade han behövt hjälp av en logoped. Då hade han kanske orkat också.
Ja, men han hade ju också dessutom halvförlamad. Så han kunde ju varken röra på sig.
Oj.
Eller prata.
Oj.
Han hamnade i rullstol och det var inte vad han...
Det var inte hans liv, nej.
Nej, och då i och för sig kan man säga så här, det gick väldigt fort.
Ja.
Från det han fick den här stroken till han...
Han gav upp.
Ja, och det måste man ju också respektera att människor... Du är duktig som har kämpat med dina ord.
Ja, men då ska jag säga till dig att om inte min dotter efter några dagar stått vid min säng och sagt, mamma, nu ger jag ut din bok. Nu ska jag se till att du får ut din bok.
Du hade skrivit den innan. Just det.
Jag hade aldrig kunnat det. Förstår du? Jag var nog färdig med boken 3 år innan. Eller 4 till och med. Och försökte få ut den. Men du vet, idag det är svårt att få ut böcker så här.
Ja, det är det.
det. Och då sa hon, mamma, nu ska jag se till att du får ut boken. Så jag säger, min bok är också till hälften Lenas bok.
Lena är en fantastiskt duktig person. Och hon är journalist. Och jobbar ju, jag läser ju ibland, jag är ju Facebook-kompis med henne. Så jag ser ju vad hon gör för någonting. Och nu ska vi prata om din bok, Marianne Stahlbom Stiger. Ja. Den har ju en fantastiskt fin titel. Vad heter den?
Den heter Jag tänker ofta på pingviner.
Då vill jag ställa första frågan. Är det någonting som gäller för dig också?
Ja, faktiskt. Jag var på en middagsbjudning och då sitter en dam mitt emot mig. Hon som så småningom finns med i boken. Jag tycker hon sitter så ensam där i bordet. Och då säger jag så här, Monica, vad tänker du på när du sitter så här försunken? Och tittar hon på mig och nästan ser lite ledsen ut. Och så säger hon, jag tänker ofta på pingviner. Och du förstår, det är som en titel helt enkelt.
Ja, det är en titel.
Jag tog fram mitt läppstift ur handväskan och tog servietten och så skrev jag upp det. Och så sa jag, det här är ju en roman. Förstår du?
Ja. Jag tänkte så här, jag läser tyvärr inte speciellt mycket längre. Det beror ju på att man hänger på nätet, det finns så mycket att läsa. Och på kvällarna så finns det så mycket att göra. Så det var länge sedan jag läste en bok. Jag läser faktiskt bara böcker på sommaren i solen. För då kan man ju inte göra något annat.
Ja.
Så jag tänkte så här, nu måste jag börja läsa. Och jag sträckläste den här på 2 dagar. Jag kunde inte släppa den. Därför när jag började läsa den så tänkte jag så här, du kallar det, tror jag, för mysdeckare, va?
Ja.
Ja, därför att jag tycker egentligen inte om deckare, därför jag läser för mycket såna här läskiga deckare där man faktiskt får liksom kommer in i en mördares huvud och börjar känna, ja, liksom det är mycket blod och elände. Det här är en spännande deckare där man inte kan, jag kan inte föreställa mig slutet. Jag är ju tvungen att läsa vidare för och den är ganska, alltså jag måste säga det, jag är ingen recensent, men den är ju fantastiskt kul skriven därför att man får några ledtrådar i början som gör att man är tvungen att börja tänka. Och sen så försöker man hela tiden, ja, men kan det vara si, kan det vara så, men lever de eller är de döda? Eller, ja, så du har ju fått med, och den är ju skriven med väldigt fint språk. Hur lång tid tog det för dig att skriva den här boken?
Jag var färdig 2015 och då hade jag väl hållit på med den i 3 år.
Ja.
Och till och från, vet du, man sitter ju inte, jag hade inte tänkt mig egentligen att det skulle bli en egen bok så här, men jag tyckte bara det var roligt att skriva det här när jag hade fått den här titeln. Och så tänkte, i den vevan så skulle min dotter från Stockholm, eller Nysan, och svärsonen åka på en resa till Antarktis. Och då blev jag så intresserad av pingviner. För att min svärson berättade för mig om det så mycket. Aha. Och då blev det, aha, tänkte jag. Nu har jag den här titeln. Det ska bli en ung man som reser världen runt. Och bland annat till pingvinerna.
Det är det som är fascinerande med det här. Varje kapitel får man lite fakta om pingviner. Så man blir också väldigt intresserad. Och det fascinerande med den här boken. Det är att den hamnar både om Limhamn som jag aldrig varit i. Pittoreska gathus och fiskebodar står det här på.
Ja,
och sydspetsen på Nya Zeeland. Har du varit på Nya Zeeland?
Nej, men mina barn var ju det. Och jag levde ju med det hela tiden, förstod du? De pratade om det här i 2 år innan de åkte iväg. Och sen levde jag med den här berättelsen hela tiden. Och sen, min svärson är ju fotograf bland annat. Aha. Och om du tittar inne i boken så står det faktiskt att det är Mats som har gjort omslaget.
Ja, det kanske det gör. Det har jag inte tänkt på ens. Ja, just det gör jag. Aha, vad roligt.
Ja, det är min svärson. Och den här boken, den här bilden, om du slår ut hela omslaget, så har jag hela den bilden. Den hänger i hallen. Och då fick jag den här bilden av honom på min 80:e födelsedag.
Jaha, det var ju fantastiskt.
Och då bestämde jag till honom, med honom på en gång. Och så här, den bilden ska jag ha. Om det blir någon som blir en bok av det här, då ska jag ha den.
Som omslag på den här boken.
Ja, precis.
Det är jättebra. Och vet du, ska vi läsa lite grann, tycker du, i boken?
Ja, men då är det ju du, Ann, som får läsa. För jag kan ju inte läsa högt. Sådär.
Jag är inte någon jättebra läsare heller. Men jag kan försöka. Så att ni förstår. Det står prolog. Vad är en prolog?
Det som kommer de gamla grekerna var det väldigt noga med att de hade ett prolog. Som så att det är ett förspel i princip.
Så man får någonting som liksom ligger i bakhuvudet hela tiden. Hela tiden undrar man, hur går det för de här ungdomarna?
Precis, ja. Det kommer igen så här hela vägen på något sätt, va?
Ja, så här låter det nu. Nu ska jag se om jag klarar av att läsa den på ett fint sätt som Marianne skulle ha gjort. Som dessutom är svensklärare. Fattar du vad stressad jag blir då när du är svensklärare dessutom?
Nej, ta det lugnt, ta det lugnt.
Nej, jag vet. Högläsning i skolan är ingenting som någon kommer ihåg med någon positiv känsla. Jag försöker. De satt i sittbrunnen med armarna om varandra och betraktade fullmånen som speglade sig i det mörka vattnet. Sakta gungade katamaranen i den stilla dyningen. Månen kastade sitt ljus över stranden och från land hördes en kiwifågels envisa lockrop. Kvinnan stenade plötsligt till när en motorbåt gled in mot bryggan, bara några platser ifrån dem. Ricky! Där är den där båten igen, du vet. Den där som har legat så påträngande nära oss här i flera dagar nu. Jag tycker det känns som den spionerar på oss. Kvinnan skrattade nervöst och kurade sig längre in i den unga mannens famn. Äsch, Fia, du ser spöken mitt på ljusa dagen. Eller rättare sagt, mitt på mörka kvällen. Nej, nej, häromdagen när jag skymtade en man på däck en stund. Du vet den där kvällen, när han också låg nära oss. Då tyckte jag att han såg ut som Vladimir. Vadå? Putin? Här? Jag sa att du ser spöken. Nej, inte Putin, fåntras. Vladimir, min farbrors assistent, du vet. Jag berättade för dig om honom att jag alltid tyckte han var slämmig och såg så otäck ut med sin stora ärr i ansiktet. Fast det är nog bara inbildning. För vad skulle han göra här? Fia rös till och kröp en djupare i mannens famn. Om du känner det som obehagligt att ha honom så nära så du tycker att vi lägger oss på svaj en bit längre ner i viken. Då är vi längre bort från den där båten och kommer faktiskt iväg lite fortare imorgon bitti. För nu börjar vi verkligen få bråttom upp till Christ Church. Är du nöjd då? Kärleksfullt strök han henne över det blonda håret innan han reste sig för att lossa förtöjningen i fören. Kryp ner i kojen du, så kommer jag så fort jag är klar. Jag ska bara dra oss ut med ankaret och lägga i det igen lite längre ut. Kvinnan, Fia som den unga mannen hade kallat henne, klev ner för trappan till ruffen och drog igen dörren efter sig. Snabbt bäddade hon kojorna, klädde av sig och kröp ner i sin sovsäck. Det skulle bli skönt att få sova. Hon hade känt sig trött och hängig de senaste veckorna. Kräkningarna på morgonen ville aldrig ta slut. Skulle det fortsätta så här hela tiden? Men någonstans hade hon läst att det bara var i början av en graviditet som man kräkte så eländigt. Egentligen borde jag varit över vid det här laget. Hon klappade sig ömt på magen och viskade. Sov nu gott. Sov gott nu, du lilla. Fia hade knappt hunnit lägga sig till rätta i sovsäcken förrän hon först hörde en duns. Därefter ett hjärtskärande skrik och sen tystnad. Snabbt kravlade hon sig ur sovsäcken och rusade upp för de två trappstegen mot ruffluckan. Visst var det Ricke som hade skrikit så hemskt? Hade han klämt sig i ankarkättingen? Men ljudet lät inte som om det var någon som hade klämt sig. Det lät som någon skrek i dödsångest. Hon ryckte upp ruffluckan och i samma ögonblick fick hon ett så hårt slag i huvudet att hon ramlade ner för trappan. Allting snurrade runt framför ögonen och sen svartnade omkring henne.
Ja, det gjorde du bra.
Lite fort läser jag som vanligt. Jag läser allting väldigt fort.
Ja, men du är ju en snabb människa, ja. Också. Så är det ju.
Och ja. Marianne, det här är den De här två personerna går man ju omkring och funderar på i hela boken. Hur gick det för dem? Och det får man inte svar för förrän de sista sidorna. Nej. Så att det här är ju en bok som inte går att liksom... Det går inte bara halvläsaren, utan man vill ju veta, lever de?
Ja, hur är det? Hur är det nu egentligen? Och så är det ju. Det var ju så här att den här Ricky då, det var ju han som skulle resa världen runt.
Ja.
Och mamman som sitter kvar i Limhamn, hon är ju förtvivlad. Var är hennes son? Och då är de ju från den här middagsbjudningen, de här fyra kvinnorna. De är fantastiska och hjälper mamman. Och så ger hon sig iväg och åker till Nya Zeeland. Där pojken eller unge mannen finns där.
Ja, sista livstecknet var ju därifrån.
Ja, och hon fick ju till slut veta att han är död.
Ja, och det är därför hela boken är så spännande. För man hoppas ju att han inte är död.
Ja, men det vet man ju inte förrän...
Nej, det vet man inte först på slutet.
Just det, och det ska vi ju inte tala om hur det går till, eller hur?
Nej, det ska vi inte tala om. Och det ofödda barnet kommer man också att fundera över.
Ja, det kan man...
Så att hela boken blir ju en väldigt spännande, när fyra tanter.
Ja.
Som, de är som Agatha Christie.
På något sätt, ja. Så är det ju.
De lägger pussel.
Ja. Precis, och det var de gamla damerna i det här huset. För den här handlingen här, det är ju en av kvinnorna från det här huset. Hon är flygvärdinna och hon berättade för mig hur det går till på långsträcksfärder.
Just det.
Och det var då hon berättade för mig att om man är så rädd för att
flyga.
Då får man gärna gå in till kapten.
Just det.
Och då får hon hjälp.
Just det.
Så det berättade hon för mig, förstår du. Så alla var med här i huset på något sätt.
Så när du gjorde de här karaktärerna, på de här fyra kvinnorna, så har du speciella människor framför dig. Du tänker att det är den här kvinnan. Så du har gjort en berättelse, men du har sett de här personerna på riktigt. Är det väninner till dig?
Ja, för mig, det är ju jag på något sätt här ändå som pratar. Och sen en väninna här i huset. Och den som Monica som är, men hon bor inte i samma hus. Men hon är också med i gänget här.
Mm.
Och sen en barn fick jag hitta på själv. Mm. För jag ville ha den här Eva som sjuksköterska, förstår du?
Ja, exakt.
Så det fick jag hitta på. Men då hade jag faktiskt en annan dam här i Limhamn som jag hade och tittade på henne, förstår du?
Jag
ibland
förstår.
Behöver man en person. Ja. Och likadant med alla namn. Det är också intressant därför att utav... Många av de här människorna har fått namn av en från en gammal pojkvän.
Aha.
Många år sedan och så vidare på det sättet. Och men mitt lilla barnbarn som faktiskt har gjort de här blodstänken.
Okay,
det är hon som har hittat på. Det är hennes lilla hund. Få hänga med också. En plyshund och så vidare. Så alla de här figurerna finns på något sätt.
Ja, för det undrar jag också när man gör en bok. För det måste vara, man måste ju föreställa, man måste ju skapa en person. Och lägga egenskaper på dem.
Precis. Men vet du vilka som är med också? Mina gamla elever, för att vi pratar om det en dam i den här boken. Och hon har så eleganta saker.
Aha.
Och då säger jag, ja, så här, jag har så många saker från mina elever där jag kommer ihåg.
Just det. Ja, men det var många intressanta detaljer. Och sen åkte ni också ner till Tyskland i boken.
Ja.
Så det blir lite tyska och det blir lite... Alltså du har ju fått ihop det liksom i ditt liv.
Ja, och det hotellet har Robert och jag bott på många gånger.
Har ni gjort det också?
Så du ser. Men jag vet ju inte hur andra gör.
Nej.
Men jag har gjort på det här sättet. Andra gör sina egna romaner. Och jag har gjort min egen.
Ja, alltså allvarligt talat, jag tänkte så här. För att ens första bok då, när man gör en första bok... så tänker man sig, ja, det här är säkert en amatörbok. Men den är ju faktiskt väldigt proffsig. Hur har du lärt dig den här tekniken att skriva på? För att du har ju också liksom lagt såna här små liksom teasers. Att man,
ja.
Alltså du har ju inte, den är inte kronologiskt skriven. Man får ju veta lite framtiden, så går det tillbaka ibland. Så man får ju... Man får ju lägga pusslet själv, som precis som en sån här Poirot eller Agatha Christie eller sån här engelsk deckare, där man får försöka tänka ut det själv.
Ja.
Har du lärt dig den metoden? Har du gått på kurs i hur man skriver böcker?
Nej, men du vet, är man gammal lärare så kanske... Jag har alltid skrivit. Alltid. Och det jag har tyckt om. Och jag har försökt faktiskt... För många, många år sedan en gång och började på en bok. Och det blev aldrig av. Men du vet, då hade jag eleverna och sånt där. Då hade man inte tid med sånt där. Och nu blev det... Och det var tack vare att jag fick den här titeln.
Titeln, jag tänker ofta på Pygmalion.
Den satte igång med mig, förstår du.
Jättekul.
Ja, så är det.
Nu ska jag säga som Åke Sandin brukar säga. Nu har vi pratat i en halvtimme. Alltså, det ska jag tala om för dig. Vi som gör nu, vi håller igång Tyresö-radion. Åke var den enda som verkligen såg till att varje program var en halvtimme. Vi andra, vi drar över tiden ibland när det är för intressant. Så. Och ibland blir det 22 minuter för att vi inte vet vad vi ska ställa för frågor. Så att jag tänkte lite grann, i Åkes anda ska vi nog bara hålla oss till en halvtimme. Så skulle vi kunna prata lite mer sen. För att egentligen så vore det väldigt kul om vi kunde göra något form av... Ja, program om Åke. Nu är det för nära för mig idag att göra ett minnesprogram.
Jag förstår det. Och det vill jag gärna vara med om det.
Ja.
Ja, absolut. Hör av dig om du tycker att du...
Ja, för det vore trevligt. För att,
ja.
Jag gjorde sista intervjun med Åke. Vet inte om du hörde den.
Den hörde jag, ja.
Ja. Mm. Men då hade också Åke börjat få svårt att uttrycka sig.
Ja, jag kom ihåg det faktiskt. Mm.
Det är ju... jättetråkigt när liksom man inte kan prata om det. Jag måste säga så här, Marianne, även om det var några ord du inte lyckas säga rätt helt och hållet, så är det ju, det är inget fel på ditt huvud.
Tack. Ja.
Och det är en fantastiskt spännande bok, och alla som vill alltså beställa den kan göra det på Bokus, eller hur? Det är där du säljer den, via Bokus.
Bokus Adlibris. Båda.
Adlibris och Bokus. Jaha, du har fått in den där. Ja.
Så småningom så kommer den som Storytel.
Ja, så gör den.
Ja, så att de som inte kan läsa själv, de kan lyssna så småningom.
Vad bra. Vågar man fråga, går försäljningen bra?
Du, det är ju så tidigt, ännu kan jag inte säga någonting. Ja. Men jag vet ju i alla fall, när jag går runt här i Limhamn, så kommer folk fram. Har du någon här hemma som jag kan köpa av dig? Så att
det är
ja,
roligt.
Det är lite roligt. Ja, så är det.
Och jag tycker att dina elever, speciellt dina elever som har haft dig i svenska, borde ju verkligen läsa den här och bli inspirerad av sin gamla svensklärare, eller hur?
Ja, jag hoppas. Jag har ju alltid lovat dem att när jag går i pension, då ska jag skriva en bok.
Ja.
Och de har aldrig trott på mig. Men nu har de fått den.
Och hur gammal var du när du gav ut den?
Den kom ut nu i år, 3 april.
Och du är alltså snart 83 år?
Ja.
Och det är väl roligt också, för att var det inte så med Åke att han fick Roland Skytt att börja skriva också i hög ålder?
Ja, underbar Roland. Ja. Honom kommer jag ihåg. Jag har varit hemma hos honom flera gånger och hälsat på.
Ja, han gav ut KD-spällan. Så att det här kan ju bli också. Jag tycker att nu i dessa tider när vi pratar om äldre, så bör man ju fatta att det är de äldre människorna som kan saker. Och det är de vi ska hålla i liv, eller hur?
Precis.
Jag tror att äldrefrågorna kommer liksom, jag tror att jag kommer vara inne och vara gammal snart alltså, istället.
Ja, kanske det.
Det tycker jag är ett positivt budskap till lyssnarna. Det är aldrig för sent att bli en succéförfattare, eller hur?
Nej, men den andra boken som jag hade planerat på, den blir ju ingenting av med nu, tyvärr. Men det, nej, så är det ju bara. Så är det.
Så är det.
Man kanske ska bara vara glad för det som har blivit, eller hur?
Ja, och så får du nu åka på en resa och kolla på pingviner, tycker jag.
Du tycker det?
Ja, tycker jag.
Annars får jag komma och komma till Stockholm och gå på Skansen.
Ja, ja, det är sådana här pingviner som är på omslaget. Det är de som finns på Skansen, va, tror jag.
Jag tror det. Det är kungspingvinen. Det är 18 kapitel. Och varje, i princip är det så här. Det finns 18 pingviner, pingvinarter.
Och det är väldigt kul, för du skriver på varje kapitel börjar med en liten faktaruta om,
just det,
om pingviner. Ja. Så att man vill liksom, ja, man får lära sig mycket.
Absolut.
Om allt möjligt i den här boken.
Du vet, den gamla läraren som alltid kommer med pekping.
Det är rätt.
Ja. Så är det.
Det var kul att prata med dig, Marianne Stahlbom Stiger.
Ja. Att jag tycker att prata med dig, det tycker jag också var väldigt roligt.
Ja, och du som en gång hette Marianne Jonsson och som var lärare på föräldraskolan. Och för många trogna radiolyssnare har hört väldigt många gånger i Radio Tuff.
Ja, så är det.
Ja, men som numera bor i Limhamn av alla ställen här på jorden.
Ja, absolut, absolut.
Och vill man veta mer om Limhamn ska man också läsa den här boken, för att man får ju en viss bild av staden också, eller den lilla fiskebyn.
Absolut, absolut. Så är det ju.
Hälsa till din fantastiska dotter och så hörs vi igen.
Det ska jag göra. Jag tycker det var väldigt roligt att prata med dig.
Ja, ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som ringde ner till Limhamn heter Ann Sandin Lindgren.